Kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Producent och tekniker för programmet är jag, Ulf Gustafsson. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Persson denna måndag. Vill du lyssna till bibelförklaringen i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen så sänder vi det då här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 59.
Ja, då ska vi fortsätta vandringen i Matteus evangeliet. Vad jag har förstått så har vi inte hunnit mycket längre än där jag slutade sist, utan har det varit där Håkan har pratat om farisism i två gånger. Så att vi ska gå tillbaka till bibeltexten. Och vi är ju inne i det avsnittet där Jesus han på något sätt gör upp med fariseerna och de skriftlärda, och där Jesus på något sätt försöker få dem att inse vem han är. Och han försöker också få dem att inse med allt kraftiga ordalag vad de är för några, så att säga, vad deras position, hur de använder positionen och så vidare där. Och till och med när han kommer in och efter det att de har frågat om Jesu fullmakt, så säger han till och med att ni är liksom värre än tullindrivare och horor. Och så berättar han ett par liknelser till där han liksom riktigt sätter ner dem i stövlarna så att de blir nedtryckta. Och sen kommer in på fyra stridssamtal där på något sätt där de försöker sätta åt Jesus. Och det första var ju det här när frågan om skatt till kejsaren. Där de egentligen hade tänkt ut det så pass väl att här kan han liksom inte svara han ja, så blir det fel. Och svarar han nej så blir det fel. Men han vänder på det och säger och ge mig ett mynt. Och så säger han då: vilken bild är det på myntet? Jo, det är kejsaren. Ge då det kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud. Och det sista som jag hade, det var frågan om uppståndelsen. Och det var i kapitel 22 från vers 23, eller från vers 23 till 33. Och detta med om någon dör barnlös ska hans bror gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Och det fanns ju hos oss sju bröder. Den första gifte sig och dog. Då han inte hade några barn fick hans bror överta hustrun och så vidare. Och så frågar han: vem av de sju blir hon hustru till vid uppståndelsen? Och Jesus svarar: ni tänker fel därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift, utan alla är som änglarna i himlen. Och vad de dödas uppståndelse beträffar, så har ni väl läst vad Gud har sagt er: jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande. När folket hörde detta häpnade över hans undervisning. Alltså att på något sätt så visar Jesus på det orimliga. Om man tror på en uppståndelse så är han liksom inte någon gud för några som är döda, utan man är ju levande igen. Och då är det i Guds rike. Och då är liksom inte relationstillhörigheterna alls på samma sätt. Utan där är det en enda stor familj allihopa. Så då går vi vidare på kapitel 22 vers 34. Frågan om det största budet i lagen. När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de. Och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom: Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Här gör han en liten omkastning, för att han ger det rätta svaret som de förväntar sig. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Men sen så lägger han till: Du ska älska din nästa som dig själv. Och han ställer här samman egentligen två ställen i lagen. Det första är från femte Mosebok, det sjätte kapitlet. Kapitel 6, vers 5. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Och sen också från tredje Mosebok 19. Tredje Mosebok 19, vers 18. Du ska inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. De två sätter han ihop. Den här sammanbindningen finns faktiskt inte någonstans i Gamla testamentet. Men vi finner dem på flera ställen i Nya testamentet. Och också i Matteus evangeliet där vi är. Till exempel i kapitel 7. Vers 12. Så är det ju den gyllene regeln: Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Så att där betonar han just detta. Det är vad lagen och profeterna säger. Att detta hör ihop. Sedan är det kapitel 10 och vers 40 i Matteus evangeliet. Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som jag har, den som har sänt mig. Så samhörigheten mellan människorna och Gud, och samhörigheten med att det vi gör mot medmänniskorna, det gör vi också mot Gud. Och det tredje och sista, det är ett par kapitel fram i kapitel 25, vers 40. Och det är ju i det talet om den kommande tiden och tidens slut. Sannoliken, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Så om vi har tagit emot den gudomliga kärleken och har den i oss, så sprider den sig överallt och till alla. På något sätt så är det så den kristna tron känns igen. Kärleken till Gud blir också kärleken till medmänniskan. Att det vi har fått ta emot vill vi också ge ut. Och det är en ganska intressant passus detta, tycker jag. Du ska älska din nästa som dig själv. Det innebär ju också att du måste älska dig själv för att också kunna älska din nästa. Och ibland så tänker man, dels det första budet, du ska älska Herren din Gud. Det är ju naturligt på så sätt. Och du ska älska din nästa, ja, det är också helt naturligt. Du ska älska din nästa som dig själv. Att också få se sig själv som ett av Guds älskade barn. Någon som salmisten uttrycker i psalm 139 i den gamla översättningen då. Jag tackar dig Gud för jag är skapad så övermåttan underbart. Alltså att se sig själv som någon som Gud har satt här. Meningen med våra liv är ju först och främst inte i det vi hittar på och det vi gör och det vi företar oss i, utan meningen ligger just i att vi är skapade och älskade av Gud. Bara det att Gud har satt oss ger oss en mening. Så att just detta med kärleken till sig själv, att du ska älska dig själv, är viktigt. Och det är också att i vår tid när det finns väldigt mycket ideal och allting sånt här, då är det också viktigt vi får betona detta för människor, att du är värdefull som den du är i detta, just som Gud har skapat dig. Man behöver inte vara på ett speciellt sätt för att passa in i Guds skapelse, utan du ska bara vara den du är. Det fjärde stridssamtalet, det är från vers 41. Då fariseerna var församlade frågade Jesus dem. Nu vänder det om. Nu är det inte de som går på Jesus, utan nu är det tvärtom. Vad anser ni om Messias? Vems son är han? Davids, svarade de. Då sa han: hur kan då David på andens ingivelse kalla honom herre och säga: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom, och efter den dagen vågade heller ingen längre ställa frågor till honom. Det här fjärde samtalet, så är det Jesus som ställer frågan, och han på något sätt tvingar fariseerna till ett ställningstagande. Och det är just det, deras förhållande till Messias, den de väntar på, den de inte kan se att Jesus är Messias. Och när fariseerna svarar så visar de sig att de tänker sig en jordisk Messias. En Davids son. Inte en som ska komma på himmelens skyar. Och deras jordiska föreställning, den bygger egentligen på ett par ställen i gamla testamentet. Men också, vi kan ta dem först. Det är andra Samuels boken. Andra Samuelsboken kapitel 7. Vers 16. Andra Samuelsboken 7:16. Och där är det när Gud ger löftet till David. Han också ingår ett förbund med David, och sen får han det här löftet: ditt hus och ditt kungavälde ska bestå inför mig i all framtid, och din tron ska aldrig vackla. Ditt hus och ditt kungavälde ska bestå inför mig i all framtid, och din tron ska aldrig vackla. Och detta bygger ju på att Messias ska födas utifrån Davids släkt. Och därför ska också ditt hus, ditt hem, ditt kungavälde bestå. Och din tro ska aldrig vackla. Och så är det Jesaja 11. Jesaja 11. och vers 10. Den dagen ska folken söka sig till Jishais rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk, och platsen där han tronar ska bli ärad. Återigen här påpekar släktförhållanden också med Jesus utifrån Jishais rot, alltså fadern till David. Av den gamla salmen, det är en ros utsprungen av Jesse, rot och stam hette det ju då, och det är Isai. Och men nu har de ju ändrat den till Davids rot och stam. De har så att säga flyttat fram det ett släktled. Men på något sätt så vet ju folk idag mer vem David är än Jesse. Så att detta levde de mycket på. Det här, och de tänkte sig hela tiden jordiskt. De tänkte inte den här som ska komma på himmelens skya. En liten passus här i Matteus 1:1. Det allra första där det står om släkttavlan, så står det släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham. Så där betonas ju släktleden, men ändå så är det inte det jordiska som de har stirrat sig blind på. Men i det här då så citerar Jesus psalm 110. Den här: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. Det är faktiskt en av Nya testamentets mest citerade psalmer. Och det är alltså David som kallar Messias för sin herre. Och frågar då liksom hur denna ekvationen går ihop. Eller Jesus frågar de skriftlärda hur denna ekvation går ihop. Men de kan inte svara på det. Det enda svar som är möjligt är att Messias är sann människa och sann Gud. Och denna Messias, som är Jesus Kristus själv, är för mer än David, för mer än templet, en Jona, en Salomo och så vidare. Där de alltid, de skriftlärda och fariseerna, jämför med. Messias, som David talar om i Psaltaren 110, den ska förvisso härska över sina fiender, men också, och det står lite längre fram, att vara en präst efter Melkisedeks sätt till evig tid. Alltså han ska vara den som är i evig tid. Den sista versen här i kapitel 22. Ingen kunde svara honom, och efter den dagen vågade heller ingen längre ställa frågor till honom. Efter på något sätt hade de kommit i ett läge där Jesus var fullständigt överlägsen dem. Det spelade ingen roll om de försökte hitta den klurigaste utväg de kunde, så överlistade Jesus dem. Och när han ställde frågor så satt de i klistret direkt. De kunde inte ta sig ur det. Och denna versen gör också en sammanfattande, eller den tjänar på något sätt sitt syfte som att avsluta den här delen också, där Jesus har i samtal med dem gått till rätta, och sen så går det över i en övergång till att sammanfatta i talet mot fariseerna. Och då kommer vi in på kapitel 23, och detta är ju anklagelser mot de skriftlärda och fariseerna. Och i det här kapitlet så fäller Jesus på ett sätt en sorts slutdom över det gamla systemet. Och detta, ibland så diskuteras detta som det femte stora tal som Jesus håller. Och det skulle då bestå av kapitel 23-25. Så säger en del, till exempel Michael Green säger det, att det är ett tal. Men Tord Fornberg, som också har skrivit en Matteus-kommentar, han menar att så är inte fallet. Men hur som helst så befinner vi oss åtminstone där han för diskussion. Och sen så menar han vidare också att scenskiftet i 24:1 som det kommer senare, det är att kapitel 24 och 25 utgör ett eget ämne och som gör att det blir en kraftig skillnad, så att det skulle vara från ett tal till ett annat. Men kapitel 23 delas in i tre delar. Den första delen, det är anklagelserna mot de skriftlärda och fariseerna. Och sen är det de sju veropen över fariseerna. Och sen till slut så är det domen över Jerusalem. Så vi börjar från vers 1. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till den. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människorna. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Till en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader. Till en är er fader, han som är i himmelen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare. Till en är läraren, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andra tjänare. Och den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Tidigare i Matteusevangeliet, i det som kallas för kyrkoordningstalet i kapitel 18, så förstår det att det är en grundsats att prästerna har en lärostol. Det var så. De hade lärostolen. Och det ifrågasätter inte Jesus. Men sen så i vissa verser så ser man också hur Jesus, han försöker förhålla sig till detta. Att det är de som har lärostolen, men att de använder den fel. Han säger inte: nej, nu är det så, ställer jag vid sidan av lärostolen, för den har jag. Utan han erkänner att att de har lärostolen. Bland annat i kapitel 9. Och vers 14. Med fortsättning. Sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: varför fastar inte dina lärjungar när både vi och fariseerna fastar? Jesus svarade: inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och då kommer det att fasta. Han säger inte att det är fel att fasta, att de ska hålla fast vid detta. Utan det han säger, det är ju att när brudgummen är här, då kan vi inte fasta. Då är det så att säga fest. Men när brudgummen tas ifrån, då kommer de att fasta. För att sedan också sluta fasta i evigheten vid den stora bröllopsmåltiden. Så att han återigen säger: det är inte fel på den lagen. Men vi måste också se att fastan är inte till för när brudgummen är här. Nästa är i 12:2, kapitel 12, vers 2. Några verser, det är om när lärjungarna plockar ax på sabbaten. Fariseerna såg det och sa till honom: se, dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet på sabbaten. Han svarade: har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? Han gick in i Guds hus och de åt upp skådebröden som varken han eller hans män hade lov att äta, utan bara prästerna. Eller har ni inte läst lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten utan att bli skyldiga till något brott? Men jag säger er, här finns det som är större än templet. Om ni förstod vad som menas med barmhärtighet vill jag se och inte offer, så skulle ni inte döma oskyldiga. Ty människosonen är herre över sabbaten. Återigen så underkänner han inte regeln. Men samtidigt så säger han att det finns skäl att gå mot dem. Och framförallt då det han slutar med: ty människosonen är herre över sabbaten. Och sen kan vi också se i kapitel 15. Vers 1-3. Sedan kom fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och sa: varför bryter dina lärjungar mot fädernas regler? De tvättar ju inte händerna innan de äter. Han svarade: varför bryter ni själva mot Guds bud för era reglers skull? Gud har sagt: visa aktning för din mor och din far, och den som smädar sin far och sin mor ska dö. Och så vidare, de går igenom mycket där han egentligen inte säger emot deras ställning återigen. Men däremot så visar han vad som är det största budet. Att det är Guds bud som är det största, inte era regler. Men sen här så kritiserar Jesus de skriftlärda av fem skäl. Det första, det är vers 3. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det goda. Men handla inte som det gör, för det säger ett och gör ett annat. Det vill säga, lära och liv går inte ihop. Det är den första anklagelsen. De säger så mycket bra, och det de säger är inget fel. Men på något sätt, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din kraft och hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Det vill säga att den kärlek som vi har fått från Gud ska visas utåt. Men det är inte det de gör, utan de lär ett och handlar på ett annat sätt. Sen i vers 4-7 så är det den andra kritiken. Och det visar på hur prästerna lägger tunga bördor på människorna, men de vill inte själva handla därefter. Allt de företar sig gör det för att människorna ska lägga märke till dem, och så vidare. Att så fort de ser något fel så påpekar de det. De vill visa också att de är bättre själv. Och det är också där på där Jesus säger vid ett tillfälle: varför ser du flisan i din broders öga när du inte ser bjälken i ditt eget? De är mer för det här med pekfingret mot alla andra. De har lärostolen, men de har inte förstått hur de ska nyttja den. Det var den andra kritiken. Det är att de har fel motiv. Det står i vers 5. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Och här är just detta att de har rätt att ha böneremsor och hörntofsar. Men fel att vara stolt på andras bekostnad. De här tofsarna och böneremsorna, det ingår ju det, de ska ha. Men de gör allting bara för att de ska synas betydligt mer. De ska se hur fromma de är. Så de fortfarande glömt detta. Att fromheten sitter inte utanpå. Utan det är här i hjärtat. Jag har tänkt på det flera gånger. Att de måste ha levt ett fruktansvärt jobbigt liv. För hela tiden så ska de försöka visa på utsidan. Så att de helt och hållet. Det måste ju finnas gränser när de känner att nu orkar vi inte mer. Och glömma bort. Eller bara se på sitt yttre. Egentligen när de bara skulle vilja vara en som är i mängden. Och få ha hjärtat på rätt ställe. Men det har gått så långt. Den fjärde kritiken. Den är också lik den tredje på ett sätt. Och det är det att de älskar den uppmärksamhet de får. Och det är att på något sätt så tar de ut någon lön i förväg. Och det är alltså, det är ju de fariseerna och de skriftlärda, men det är ju verkligen någonting som finns idag. Och det är, menar, en annan kan känna sig väldigt träffad av det många gånger, att på något sätt att när man får uppmärksamhet och allting, det är väldigt lätt att liksom ta det till sig i egen person istället för att tacka Gud för det. Och i sådana fall också få uppmärksamhet för felaktig skull. För naturligtvis så mår vi bra av bekräftelse. Den femte kritiken, det handlar om fariseerna som enligt Jesus inte begriper vad det är att tjäna. Och det är i vers 11. Den som är störst bland er ska vara de andres tjänare. Då vänder han på det helt och hållet. Och likadant, den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. När jag är svag så är jag stark. Ska bli fattig för att kunna bli rik. Det är ofta det används i Nya Testamentet. För att också visa på var vi ska ha rikedomen, styrkan och allt detta. Att det ska vi ha hos Jesus Kristus. Det är han som höjer upp. Det är inte vi själva som höjer upp oss själva för att bli accepterade av Gud. Det är ju det de försöker hela tiden, fariseerna. Och de ger pekpinnar åt folk. Och när Matteus evangeliet slutredigerades, så var det den rabbinska judendomen, den höll på att växa fram och den väckte sig väldigt stark. Och det var också parallellt med den unga kyrkan, den som egentligen från början kallades vägen. Och det står ju bland annat om Paulus sen att han tillhörde det som kallades vägen. Och men också den rabbinska judendomen växte. Och det är därför att det representerar två olika världar, och vilket då framgår av detta kapitlet. Och inom judendomen så var det viktigt att följa lagen, och att rabbinerna hade en nyckelposition var ju helt klart. Men en rabbin är en mästare, och det finns egentligen några sådana vid sidan om Gud. Men finns det, så ska jag säga, men finns det verkligen några sådana vid sidan av Gud själv? Och det är här problemet ligger. Där de sätter sig egentligen över Gud själv. För att de kan allt och vet bäst. Och det visar ju sig bland annat just detta att de visste inte vad tjäna var, vad det riktiga tjänandet var. Sen så kan vi också lägga märke till en grej här i 23 kapitlet. Att Jesus han pratar i början om de skriftlärda och fariseerna. De gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop och så vidare. Men sen så står det så här i vers 8. Då vänder han på det och då talar han direkt till lärjungarna och till folket. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Till en är er läromästare och ni är alla bröder. Och Tord Fornberg som har gjort en av kommentarerna, han menar att användandet av de här titlarna, de lägger grunden för ämbetena också i den unga kyrkan. I kyrkoordningstalet som var tidigare, där fanns det inget sådant. Men här finns på något sätt embryon till detta. Men nu kommer vi in på veropen. Och egentligen är detta det stora slutgiltiga där han verkligen krämar till fariseerna på ett väldigt hårt sätt. Och på samtidigt som vi kan konstatera att han har hela tiden erkänt de skriftlärdas position. Men det är just därför han går till rätta med dem. Det är ju inte på grund av att han inte erkänner deras position. Utan han erkänner dem. Erkänner positionen. Men måste gå till rätta för att de har totalt hamnat fel. Och använder sin position på ett felaktigt sätt. Och så kommer veropen. Och veropen, det är en vanlig litterär form egentligen i heliga skrifter. De finns ju redan tidigare i kapitlet, i kapitel 11, kapitel 18 och så vidare. Och de används i skriften i samband med sorg och gråt. Men i kapitel 23 så går farisismen i graven. Och det är väldigt sällsynt att verop hopas på varandra som det gör här. Och därför så måste vi betrakta det här som ett väldigt tungt och anmärkningsvärt kapitel. Och detta kontrasteras här egentligen med saligprisningarna i början av Matteus evangeliet. För i saligprisningarna där föddes det nya och här begravs det gamla. Det första veropet, det är i vers 13. Jag vet inte om ni tittar i era biblar. Ser ni vers 14? Står det 14 någonstans i era biblar? Nej. Bara det är ju rätt intressant om det är tryckfel eller vad det är. Men det är vers 13. Vi är skriftlärda och fariseer, ni hycklare som stänger till himmelriket för människorna. Ni går inte själva in, och de som vill komma dit in släpper ni inte in. Det första veropet är alltså, det fälls därför att de skriftlärda har egentligen nycklarna till himmelriket. Men de använder dem inte. Eller rättare sagt så använder de dem fel. De förstår inte evangelium utan de kör sitt eget program. Till punkt och pricka. Det de själva har kämpat för och så vidare, det kör de. Det är därför också Jesus istället ger de här nycklarna till Petrus. Kan vi gå tillbaka och se kapitel 16. Kapitel 16, vers 17. Då sa Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himmelen. Och jag säger dig att du är Petrus klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Så här på något sätt så lägger han också grunden för det nya. Och här i det första veropet börjar han då rasera det gamla. Ni som har nycklarna, ni har vanskött detta, ni har gjort det på ett felaktigt sätt. Så därför går kyrkan vidare på ett annat sätt, och med Petrus som den första som får nycklarmakten. Och på något sätt så var det inte för Petrus del, så genom allt man fick se som Petrus genomgick, så gick han ju på den ena niten efter den andra, men ändå så valde Jesus honom. Det är inte det perfektionistiska läromästarstuket, utan det är det där hjärtat finns. Det andra veropet i vers 15. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare, som far över land och hav för att vinna en enda proselyt. Och när någon har blivit det, gör ni honom till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva. Ni bara tänker att stå i de skriftlärdas position och höra de här smädelserna som Jesus bara pumpar över dem. För att på något sätt så tror jag att de förstod varenda ord han sa. Detta inriktar ju sig på missionen och följer på så sätt logiskt efter det första, eftersom de har nycklarmakten till himmelriket. Judarna, de hade ju inte för vana att missionera, och eftersom de menade att hednafolken skulle komma till dem. Men det fanns en falang inom farisismen som under en kort period, faktiskt denna perioden, missionerade för att få folk att vända om. Och när de hade blivit judar, så det första de här fariseerna och de skriftlärda gör, det är att de trycker ner dem i stövlarna direkt och visar: nej, ni fixar inte detta, ni är precis som det står, att ni gör dem till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva. Det tredje veropet, det är i vers 16-22. Ve er, ni blinda ledare, som säger: svär man vid templet betyder det ingenting, men svär man vid guldet i templet är den bindande. Ni blinda dårar, vilket är för mer, guldet eller templet som har gjort guldet heligt? Ni säger: svär man vid offeraltaret betyder det ingenting, men svär man vid gåvan som ligger på det, är den bindande. Ni blinda, vilket är för mer, gåvan eller altaret som gör gåvan helig? Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det. Den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor i det. Och den som svär vid himmelen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. Den här handlar om bruket av eder och motsvaras av alltså shamaiterna, som satt sin prägel på samtidens praxis. Det finns i kapitel 5. Det är ju alltså i bergspredikan. Ni har hört från vers 33. Ni har hört att det blev sagt till fäderna: du ska inte svära falskt, och du ska hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er, ni ska inte svära någon ed alls. Inte vid himmelen, till denna Guds tron. Inte vid jorden, till denna pallen under hans fötter. Inte vid Jerusalem, till denna den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud. Till du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda. Det är detta att ett är tillåtet bara det sker i rätt sammanhang. Det är utseendemässigt som är det viktigaste. Hur det ser ut, hur man gör det, det är viktigare än innehållet. Det är det han går emot. Och man menade också att eder avgivna vid templet eller inför Gud var bindande. Men andra gick att bryta. Det vill säga, de som inte var avgivna vid templet eller inför Gud, de kunde man bryta. Men Jesus, han vill att andliga ledare ska vara alltigenom pålitliga. Det handlar inte bara var de befinner sig, utan i alla lägen. Så där går han emot det här med ederna och hur de handskas med detta. Det fjärde veropet i vers 23. Ve er, skriftlärda av fariser, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare som silar mygg men sväljer kameler. Och här tar de fasta på tiondegivande av kryddväxter. Och det här veropet, det vinner i styrka när vi vet att fromma skriftlärda faktiskt silade mygg innan de drack. Det fanns med, det var inte bara billigt sett, utan de gjorde det. För att eftersom de till varje pris ville undvika att få något orent i sig. Alltså de gjorde allt. Även om det inte fanns någonting i närheten, så var de ändå som försökte, för att detta ska inte brytas. Och så är det så att det är inte så att Jesus är emot att man silar mygg, utan han är emot prioriteringarna, hur man prioriterar. Och än idag finns det ju de som bugar för altaret och gör korstecknet utan att ens tro att Jesus är Guds son. Man gör så mycket för att det ska vara rätt och riktigt, men egentligen har det ingen mening. Korstecknet kan ju vilken som helst göra, men det är först när det blir mening som det blir riktigt. Det är ju, alltså det är fariseernas, återigen, deras stora bekymmer. Det är det som syns utåt är det riktiga. Sen hur det är inåt, det är inte lika viktigt. Sen det femte veropet i vers 25. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen, men det inuti är fulla av vinningslyssnad och omåttlighet. Du blinde farise, gör först bägaren ren inuti, så blir också utsidan ren. Här att de är mer noga återigen med utsidan. De har inte riktigt förstått det som också vi har idag, med att vi kan få syndernas förlåtelse inifrån. Att allting får börja inifrån. Och det yttre bruket som vi använder, det är alltså så att säga, det är helt felaktigt när det inte är sammankopplat med det inre. Det är alltså gå med en bibel i handen och på något sätt visa, så är det liksom, det man visar är ju egentligen ingenting om det inte har ett hjärta. Det sjätte veropet i vers 27. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser det prydliga ut, men inuti är det fulla av de dödas ben och annat orent. På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna, men ert inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet. Detta knyter an till deras vilja då att hela tiden undvika det som var orent. Döda ansågs orena, och därmed blev ju också gravarna orena. Och för att minska risken att komma vid dem, så brukar man faktiskt vid de stora högtiderna vitkalka dem så att de blir väl synliga och lätta att undvika. Poängen är då att de skriftlärda, de är precis som gravarna. Vita och fina utåt, men orena inuti. Återigen, det är utsidan som han går emot. Det sjunde och sista veropet från vers 29. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare som reser monument över profeterna och smyckar de rättfärdigas gravstenar och säger: om vi hade levt på våra fäders tid skulle vi inte ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod. Därmed visar ni själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fortsätt som era fäder tills måttet är rågat. Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till helvetet? Och där var slut där. Och här tar han upp samtidens scen att bygga minnesmärke på något sätt över gångna tiders profeter. Till och med Herodes den store hade byggt gravmonument över kung David för att på så sätt blidka folket. Men Jesus omtolkar genom att associera de här byggnaderna inte med dem som dödats utan med dem som mördade profeterna. Och då står det i vers 32: fortsätt som era fäder tills måttet är rågat. På något sätt så är det förutsättande att de ska fortsätta till måttet är rågat, det vill säga att de ska döda Jesus. Fem gånger så har Jesus benämnt fariseerna för blinda. Och de är blinda för det nya. Det nya som Jesus kommer med. De vill hela tiden sträva bakåt. Och på något sätt så är jag helt övertygad om att Jesus, han älskade fariseerna. Och att han led nog svårt efter det här talet. Men han hade kommit till en punkt där han måste benämna saker och ting efter sin rätta sak och efter sitt rätta namn. Och det var faktiskt det Johannes döparen hade börjat med i sitt tal, när han också använde de ord som huggormsyngel och så vidare. Och sedan genom att han lämnar templet i vers 24, eller kapitel 24 vers 1 faktiskt, där står det när Jesus lämnade templet och var på väg därifrån. Där gör han det på ett bildligt sätt. Dels kallar han dem för huggormsyngel och sen lämnar han templet. För när kärleken blir obesvarad så drar den sig tillbaka. Och sen finns det andra två sätt. Dels att han talar om i vers 37. Där står det ju så här: Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Där talar han om hur han har velat samla dem. Men också i vers 34. Därför ska jag sända er profeter och visa män och skriftlärda. Somliga av dem kommer ni att döda och korsfästa, och andra kommer ni att piska era synagogor och jaga från stad till stad. Och att han kommer också i fortsättningen att sända evangelium till dem. Och egentligen slutsatsen av detta ska man egentligen säga att vi får aldrig glömma det judiska folket. Så på något sätt, han sänder fortfarande evangeliet till dem. Herre, tack för ditt ord och tack för att vi får läsa och begrunda det. Tack för din omsorg om oss alla och att allt som driver dig är kärleken till oss, dina människor, ditt folk. Herre, välsigna den här kvällen, resten av kvällen. Vi ber i Jesu namn. Amen.
Lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Persson, och det var del 59 ni fick höra, och det är vid Matteus evangeliet dessa bibelförklaringar. Vill du höra det i Värnamo kyrka så får du gå till kyrkan på tisdagar klockan 18:30, och så sänder vi det här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter kommer sändning ifrån Missionskyrkan Radio MF, och vi får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Jag är Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat. Det har varit ett program från Värnamo församlings närradio, och jag önskar er en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Hej då! Thank you.